Varmt välkomna till Socialdemokratins podd. Här kommer du att få möta många av våra politiska representanter. Vi kommer ha många spännande samtal kring vår politik. Och idag så ska vi spegla det kyrkoval som stundar nästa år 2021 den 19 september. Och idag så kommer ni att få möta Jesper Eneroth. Då hälsar jag dig varmt välkommen Jesper Eneroth till den socialdemokratiska podden här i Malmö.
Tack så jättemycket.
Innan vi kör igång samtalet kring kyrkovalet så tänkte jag Jesper att du i lugn och ro kan få presentera dig för våra lyssnare.
Jag är en exilsmålänning. Jag kommer från Växjö från början och har faktiskt en farfar som var skåning. Men jag aldrig bott där själv. Kommer från Växjö, bor i Göteborg sedan 6 år och har varit kyrkopolitiskt engagerad sedan 2013. Och sedan tidigt 2016 har jag varit ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet och partistyrelsens kyrkopolitiska talesperson.
Kan du förklara varför är det viktigt att socialdemokratin är organiserad inom kyrkopolitiken? Och varför är det viktigt att vi ställer upp i dessa val?
Till att börja med tycker jag det är viktigt att säga att alltså, kyrkopolitiken är den enskilt största gruppen i partiet. Och det är många som inte vet, för det är som du säger att kyrkopolitiska frågor är inte det som tar direkt störst plats på arbetarkommunens möte eller på S-föreningarnas möte, utan det blir, tror jag i många fall, lite av ett separat spår där de som är engagerade i det kör sin grej. Men om vi kollar förra valet till exempel, 2017, det var vår absolut största framgång i ett kyrkoval någonsin. Vi förenade det dessutom med det högsta valdeltagandet sedan 1934. 6996 socialdemokrater kom in i något av de kyrkopolitiska organen. Alltså vi kan se en utveckling där en dryg tredjedel av partiets aktiva medlemmar faktiskt har ett kyrkopolitiskt uppdrag. Vi har 40% fler parlamentariskt valda kyrkopolitiker i socialdemokratin än vad vi har parlamentariskt valda kommunpolitiker. Så att det är en otroligt stor del av partiets verksamhet och har varit så i väldigt många år. Egentligen sedan tidigt 30-tal. Så att det är det ena svaret på frågan, tycker jag, att det finns ett stort engagemang gentemot många socialdemokrater. Det är också så att vi kan ju se att medlemmarna i Svenska kyrkan har ju år efter år röstat på oss. Vi är ju det största partiet, den största nomineringsgruppen. Jag tror att det beror i huvudsak på två saker. Det ena är vårt budskap. Är att vi är tydliga med både vad vi vill och vad vi inte vill. Att vi är en garant mot de här konservativa högerkrafterna som vill vrida klockan tillbaka och så vidare. Men det är också så att med en röst på oss vet man vad man får. Och det där tänker jag i just kyrkovalet som har lite lägre valdeltagande än de andra valen. Så tror jag att det är viktigt utifrån aspekten att när folk röstar så röstar man nog ofta på en person man känner. Man vet att om det där är någon jag känner som aktiv, ja, då röstar jag på dem. Problemet då om man står på listor som POSK till exempel, parti på ett litet storbund, att ja, men då röstar jag på en person jag vet att ja, men det är någon som delar mina värderingar. Men så får jag kanske 10-11 andra personer under den personen på listan som inte överhuvudtaget delar min varken samhällsanalys eller syn på vad Svenska kyrkan ska vara. Med en röst på oss vet man vad man får, och för mig handlar det ytterst om att ta demokratin på allvar.
Kyrkovalet brukar ju betraktas som det bortglömda valet, Jesper. Hur ska vi få fler att engagera sig inom dessa viktiga frågor? Och hur ska vi se till så att vi får fler att gå och rösta på socialdemokrater i det stundande valet?
Det är klart man pratar om det bortglömda valet, men det kanske är just för att det inte tas upp på arbetarkommunens möte. Alltså det är väldigt många socialdemokrater som är aktiva i detta, det sa jag inledningsvis. Det har en stor inverkan på både samhällslivet i övrigt men också självklart på Svenska kyrkans verksamhet. Men jag tror att svaret går att finna i att kyrkopolitiken inte varit ett område som diskuterats och debatterats på AK-nivå eller på S-föreningsnivå eller på partidistriktsnivå i samma utsträckning som andra frågor. Och då blir det för dem som inte är kyrkopolitiker, då blir det en sån här, ah, just det. Nu är det kyrkoval. Då gäller det att vi backar våra kamrater som, som engagerat sig i de här frågorna, eller just det, nu var det detta. Och jag tror att svaret går att finna där. Att det har blivit lite grann av separat spår på något sätt.
De kyrkopolitiska sakfrågorna drivs ju både lokalt, regionalt och nationellt. Är det något, Jesper, under denna mandatperiod som du vill lyfta fram som vi socialdemokrater har drivit, både politiskt men också ideologiskt?
Absolut, låt mig ta två exempel. Ett, jag är aktiv både som ordförande i kyrkomötesgruppen, men jag är också aktiv lokalt i det som heter Göteborgs domkyrkopastorat, som är en sammanslagning av församlingar i centrala Göteborg. Då vill jag lyfta en nationell fråga och en lokal fråga. Jag vill börja med klimatstrategin. Vi som gruppmotion från Socialdemokraterna lämnade vi i början av den här mandatperioden in en motion om att vi ska ha en rikstäckande klimatstrategi. Svenska kyrkan måste, Svenska kyrkan är ju Sveriges största skogsförvaltare. Vi har 16 000 fastigheter, alltså vid sidan av all verksamhet, både gudstjänstliv, musik, diakoni, undervisning, så är det ju en stor organisation. Och det är klart att det har varit otroligt viktigt för oss att man tar miljöarbetet på allvar. Och göra sitt i omställningen. Och efter en hård debatt så lyckades vi få igenom den här frågan. Och nu har vi en nationellt täckande klimatstrategi för första gången. Och det får en enorm inverkan. Både på hur att stift och församlingsnivå kan söka inspiration. Men också att vi får upp frågan på dagordningen på alla lokala nivåer. På alla delar av organisationen att det här är viktigt. Så det är en sån här seger jag tycker är viktig att lyfta upp. På lokalplanet. Så verkar jag i en kontext där i Göteborg finns ett väldigt arv av konservativa krafter inom kyrkan. Kvinnopressmotståndet har varit, trots att historien är som den är, så har fortfarande den här frågan varit aktuell i Göteborg. Och vi gjorde ett väldigt bra val i Göteborg förra kyrkovalet. Och då sa vi så här i S-gruppen i lokalt i kyrkofullmäktige att vi måste ta den här frågan riktigt på allvar nu och faktiskt använda det faktum att vi fått en majoritet här. Tillsammans med en grupp som heter Öka i vårt fall. Och vi har två församlingar, eller hade två församlingar, som aldrig haft en kvinna anställd ens i vårt pastorat. Nu har vi en kvinnlig präst i Vasakyrkan. Den mest konservativa av de här kyrkorna. Och det tänker jag visa så tydligt att vi har en enorm inverkan att förändra här och nu i de kyrkopolitiska uppdragen. Att faktiskt ta ställning. Att om vi får stöd också kunna göra rejäl förändring i en kontext där man aldrig förut under några år fått in en kvinnlig präst i Vasakyrkan, så har vi lyckats med det. Och det är vi övertygade om kommer ge ringa på vattnet. Så att det är två exempel. Ett positivt och ett, ska jag säga, inte negativt, men ett som blir en motståndsaktion i, men som visar på att det finns en enorm möjlighet till påverkan.
För den som inte är så bekant med den kyrkliga organisationen så kan vi väl föra ett kort samtal kring hur organisationen ser ut. Kyrkomötet, det är kyrkans riksdag, stiftsfullmäktige, det är regionalt, och sedan har vi kyrkofullmäktige. I dessa verksamheter så finns det sedan också underorganisationer. Jesper, varför skulle vi inte kunna döpa om kyrkomötet till att benämna det istället som kyrkans riksdag, så det hade blivit mer begripligt för både väljare och medlemmar?
Jag tycker att namnet kyrkomötet har nog ändå kännat oss väl. Man har haft det sedan 1860-talet. Kan också konstatera att många tänker ju när man pratar om kyrkoval och kyrkopolitik att ja, kyrkan har imiterat den kommunala organiseringen eller tittat på statsmakten, det är faktiskt tvärtom. Kollar vi historieböckerna så är det faktiskt det offentliga Sverige, i form av stat och landsting och kommun, som sneglat på den kyrkliga organisationen, för där har man haft den här typen av beslutsstrukturer under längre tid. Allt från sockenstämmor och annat, men det där blir på nödnivå. Jag tycker att det heter kyrkomötet och vi driver inte att ändra det namnet. Däremot så tycker jag också det är viktigt att det är olika, för att kyrkomötet har inte alls samma makt över Svenska kyrkan som riksdagen har över Sverige. Alltså Svenska kyrkan är en decentraliserad organisation där församlingen är i fokus. Lokal nivå har en otroligt stor makt. Och vi har också något som kallas, nu blir det ett sånt här svårt ord, men episkopal struktur. Och det kan man kort översätta som att biskopen har en stark ställning och därför är stiften har en särskild uppgift också. Det resulterar i att kyrkomötet inte kan besluta om alla frågor. Vi kan inte lägga pålagor på församlingarna till exempel. Så att det här måste ni nu göra. Och därför bygger också kyrkovalet från vårt perspektiv som socialdemokrater att vi måste ha så många förtroendevalda som möjligt på lokal nivå. För det är där de stora delar av besluten tas. Och det tycker vi också är viktigt. Vi tycker det är viktigt att bevara den både direkta demokratin men också den decentraliserade demokratin så att besluten kommer så nära medlemmarna som möjligt.
Vi möter ju många i vår vardag som sammanblandar det politiska uppdraget med det religiösa uppdraget. Vi är ju en del politiska representanter som ständigt säger att man ska just skilja på de här två olika rollerna. Hur ser du på att man ibland sammanblandar just de här två olika rollerna mellan det religiösa och det politiska?
Jag tänker att det finns olika svar på det där. Till att börja med kan man väl ta den mer formella biten. Alltså, Svenska kyrkan har vi något som kallas den gemensamt ansvar eller den delade ansvarslinjen eller sådär. För er som inte är så insatta i den kyrkliga kontexten kan man jämföra det med styrning och ledning i en kommun. Alltså att man har olika uppdrag som förtroendevald å ena sidan och som anställd präst. Man har olika uppdrag och olika bestämmande rätt i grunden. Så att lokalt i församlingen fattar man ju inte beslut om för att hårdra det religiösa innehållet utan det verksamhetsinnehållet eller organisationsutveckling. Det kan man dra som lite förenklad gräns. Vid sidan av det så vill jag ändå problematisera frågan för att så här, vad är politik och vad är inte politik? Ta den här gruppen partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK. De säger tydligt att de är inte partipolitiska. Men åt tusan är de politiska. Allt som handlar om att ha en åsikt eller vilja förändra. Det är ju grunden ett uttryck för en politik på något sätt. På samma sätt är det vi i kyrkan politik. I form av att kyrkan menar att alla människor är lika mycket värda. Det är klart att då måste det också betyda att det får större konsekvenser än att man säger orden utan att man också handlar i den riktningen. Och låt mig ta ett exempel på en upplevelse jag fick en gång. Jag var i Jerusalem och besökte både Israel och Palestina för 2,5 år sedan. Och så var jag i en luthersk kyrka i Jerusalem med en kvinnlig präst som predikade. Ja, det hade lika gärna kunnat vara något av de socialdemokratiska första majtalen jag någonsin hört. För den där predikan, den handlade om kamp mot kapitalismen. Den handlade om kamp mot ockupationen. Den handlade om kamp för människovärdet. Och i den kontexten också att om du nu sitter här och lyssnar på den här predikan men inte står upp för människovärdet, för solidaritet och för jämlikhet, ja, då är du skenhelig. Så, det var den kontexten. Det är klart att vi har ju en annan kultur eller erfarenhet i Sverige där religionen inte varit en påtaglig politisk kraft för att vi istället haft stora folkrörelser. Det tror jag grunden är bra. Det tycker jag är viktigt att säga. Men jag vill också göra frågan lite mer komplex. Vad är religion och vad är politik? Och där för egen del så finner jag ju att mitt socialdemokratiska engagemang, min värdegrund, min samhällsanalys ligger väldigt nära den identitet jag också har som medlem i Svenska kyrkan. Och jag kan inte särskilja de engagemangen utan jag är socialdemokrat oavsett om jag befinner mig i kyrkan eller på Coop så är jag socialdemokrat. Så att det är en inte så enkel fråga.
För de som sitter och lyssnar just nu och tycker att vårt samtal låter både spännande och intressant. Varför är det viktigt att de engagerar sig kyrkopolitiskt?
Till att börja med ska jag säga att det är klart att du ska ställa upp. Är du medlem i Svenska kyrkan? Så tycker jag att du ska ställa upp som kandidat i kyrkovalet. I kyrkoordningen som är kyrkans interna regelverk kan man säga. Där slår man fast att kyrkans uppgift är att samla tre grupper. Det är troende, det är sökande och det är tvivlande, säger de. Och alla de är lika viktiga. Jag tolkar det som att du har samma och ska ha samma möjlighet till inflytande och engagemang oavsett om du går till kyrkan varje söndag sedan du föddes. Om du bara deltar i en begravningsgudstjänst eller en bröllop eller sommarkonserter. Eller om du kanske vill vara medlem i Svenska kyrkan för att du vill stötta deras sociala och diakonala arbete. Så bara det faktum att du är medlem gör att du också har rätt till inflytande. Det finns inget A- och B-lag i socialdemokratins kyrkosyn. Det är det vi kallar folkkyrkan. Eller folkkyrkobegreppet. Så att det tycker jag är viktigt att säga. Vid sidan av det. Så täcker i och med att Svenska kyrkans verksamhet täcker så stor del. Jag menar, 5,8 miljoner medlemmar, det är Sveriges största organisation. Jag var inne på skogen förut, på fastigheterna. Jag kan också säga så här att brinner du för feministiska frågor, välkommen in och ta debatten mot de gubbar som inte ens vill jobba med kvinnliga kollegor. Brinner du för alla människors lika värde, lika rättigheter, för hbtq-personers rättigheter, välkommen in i kyrkopolitiken och driv på mot dem som inte vill att hbtq-personer ska ge samma rättigheter som exempelvis heterosexuella i den kyrkliga verksamheten. Brinner du för idén om ett klasslöst samhälle, att ingen ska hindras delta på grund av plånbok? Välkommen in i kyrkopolitiken och driv på för en fullständigt avgiftsfri exempelvis barn- och ungdomsverksamhet. Brinner du för musik, var med och stötta det arbetet. För diakoni, en social verksamhet där man inte gör skillnad på folk och folk. Välkommen in. Brinner du för historia, var med och förvalta dessa 16 000 kulturhistoriskt intressanta fastigheter. Skogen. Så att, jag menar att kyrkopolitiken täcker så många delar av hela det här samhällsspektrat. Det sista jag vill ta upp, det är värderingsgrunden. För att ibland tycker jag partiet blir lite för mycket av ett uppdragsparti. Att väldigt mycket kretsar kring de kanske parlamentariska uppdragen eller det arbetet man gör, man sitter i en nämnd eller i ett fullmäktige. Och då blir den dagordningen en stor del av det som är partiets, ja, det man får av partimedlemskapet. I kyrkopolitiken är min erfarenhet att det ser lite annorlunda ut. Där man har den här värderingsgrundade debatten och diskussionen. Som inte nödvändigtvis kopplas till den här dagordningen eller ekonomiska ramarna. Utan man får till en värderingskonflikt, en värderingsdiskussion om vad man vill, vad man känner. Och det där är väldigt stimulerande som socialt.
Vi är inne i en process då vi ska skapa valmanifestet som ska gälla för nästa mandatperiod. Jesper, vad har du för förväntningar på denna process? Och vad vill du gärna det ska stå i vårt valmanifest?
Jag ska säga att vi har antagit partistyrelsen ett kyrkopolitiskt program nu. Och det är första gången vi gör det sedan år 2000 faktiskt. Det är inte ett valmanifest utan ett program som söker utifrån ideologisk utgångspunkt att beskriva den kyrkopolitiska verksamheten. Vi kommer också enligt plan i början av eller mitten av januari besluta om ett nationellt valmanifest också. Men min kanske främsta förhoppning är att man tar chansen i partiet att när man gör lokala valmanifest också försöker få det till en facklig politisk samverkan i detta. I Svenska kyrkan är det enormt många medlemmar i kommunal, både kyrkovaktmästare och andra, som självklart ska ha rätt till en schysst arbetsmiljö, rätt till heltid, rätt till kompetensutveckling och så vidare och så vidare. Kollar vi på upphandlingar i miljardklassen varje år. Tänk alla de medlemmar i Byggnads, i målarna och elektrikerna som vill ha rätt till kollektivavtal, schyssta villkor. För vi kan i kyrkopolitiken ställa krav på kollektivavtal. Det kan man inte i kommuner med nuvarande LOU, lagen om offentlig upphandling. Men det kan man i Svenska kyrkan. Så det är klart att vi ska ställa krav på kollektivavtal och schyssta villkor. Ta GS-facken via skogen. IF Metall organisera stenhuggeriarbetarna. Tänk alla gravstenar. Musikerförbundet, handel. Så att mitt medskick är detta att ta tillfället att också göra detta till en facklig politisk samverkan och insats. Där vi kan gå ut och fråga de, liksom, förbundens medlemmar. Vad era medlemmar som antingen jobbar i kyrkan, vad vill de se för att få en bättre arbetsmiljö? Så kan vi plocka upp de frågorna och också lägga fram dem i valet. För vi är otroligt måna om en god arbetsmiljö och att man tar sitt arbetsliv.
Om vi gör en inventering av den politik som vi har genomfört under denna mandatperiod, vad är det du vill lyfta fram då som vi socialdemokrater har
lyckats med? Jag nämnde klimatstrategin. Att vi fick till en nationell täckande klimatstrategi. Som vi vet får sån enorm påverkan ute i verkligheten. Det är klart att det är en fantastiskt positiv seger som jag var med mig. Men jag vill också tydliggöra det som faktiskt alltså hotats. Ta biståndsarbetet. Svenska kyrkan är en av Sveriges största biståndsaktörer via en organisation som heter Act Alliance. Där har de konservativa grupperna som Sverigedemokraterna, Frimodig kyrka, delar av POSK och Kristdemokraterna och några till. Drivit på för en linje där man ska faktiskt ställa grupp mot grupp i biståndet. Att man ska säga att man bara hjälper kristna. Och Svenska kyrkans biståndsarbete funkar inte så. Man hjälper utsatta människor, punkt, oavsett. Då har man liksom linjer rent ut i vad det här som exempelvis SD driver, då att bara hjälpa kristna skulle innebära. Ja, men då får vi den här helt absurda exemplen på hur biståndsarbetare på fältet får fråga ett hungrande barn: ursäkta, är du kristen? Ja, nej, det var du inte. Då går jag och hjälper någon annan. Och som socialdemokratisk kyrkopolitiker har inte jag något annat svar på det där än att vi ska inte hjälpa folk för att de är kristna. Vi ska hjälpa för att vi är kristna. Och det är en vansinnigt stor skillnad i perspektiv. Mm. Så att det tror jag två exempel jag tycker är viktiga att lyfta upp för att visa på att vi har både möjlighet att få igenom otroligt viktiga frågor för Svenska kyrkan som organisation. Men vi fyller också en viktig uppgift i att liksom hindra det här motståndet från att komma in och göra om kyrkan i grunden från den öppna, solidariska, jämlika folkkyrkan till en inåtstängd och nationalistisk organisation som SD vill. Värt också säga att det här valet ställer ju inte bara SD upp till exempel, utan vi ser också att Alternativ för Sverige ställer upp. Ni vet, Alternativ för Sverige är det parti som består av de stor del uteslutna sverigedemokrater för att de varit alldeles för nazistiska. De ställer upp det här året. Och då är det viktigt att vi ännu en gång är många, både för att få igenom vår politik, men också för att stoppa de krafter som vill göra om kyrkan i grunden.
Vilka inre förväntningar har du på partiet när det gäller mobilisering inför detta kyrkoval? Ibland så är en del kritiska för att man tycker att det görs alldeles för lite. Men under det senaste valet så tycker jag att partiet faktiskt flyttade fram ett par steg och frontade kyrkopolitiken på ett seriöst och ett bra sätt. Vad är dina förväntningar i denna valrörelse?
Jag ska börja med att säga att jag delar din bild. Jag är stolt över kyrkovalet 2017. Över den värderingskonflikt vi fick och över det arbete arbetarrörelsen tog i detta. Jag vill inte bara lyfta partiet utan också arbetarrörelsen. LO gjorde en insats kommunal särskilt, det vill jag faktiskt säga. Det har varit viktigt. Vi kunde också visa i kyrkovalet att vi bröt en trend vi annars sett i stora delar av västvärlden och i Sverige, där de här nyfascistiska eller populistiska krafterna vinner mark. Alltså, när Sverigedemokraterna förra valet sa att vi ska ta över kyrkan, vi kan konstatera att socialdemokratins ökning mellan kyrkovalet 2013 till 2017 blev större än de totala antal rösterna som Sverigedemokraterna fick. Vi kunde visa att våra värderingar var. Vi hade medlemmarna i ryggen. Och det där var en styrka. Och jag tror att min förväntan ligger någonstans där också. Att vi inte bara ska luta oss tillbaka på tidigare segrar. Utan känna att det här är viktigt den här gången också. Kanske än viktigare. Jag tror också att vi nu när vi lever i en så otroligt udda coronatider. Där vi inte får till det här vanliga mötet med varandra. Att vi anammar både digitala mötesforum, att vi använder telefonböckerna, men också att vi kanske är fler som räcker upp handen och säger att nej, men jag är beredd att ställa upp. För att det är hög medelålder i kyrkopolitiken. Många av de här riktiga eldsjälarna som bygger så stora delar av verksamheten, de är i riskgrupp. De är 70+. Då måste vi andra som inte är i riskgrupp hjälpa till. Och vara beredda att axla ett ansvar vi också. Och det där är en förväntan jag har, eller ett hopp jag har, ska jag säga.
Under det senaste valet 2017 så var det ju många som ställde sig frågan, vad menar ni socialdemokrater med en öppen kyrka? Det fanns ju de som både tolkade på sitt sätt och övertolkade och så vidare. Vad menar vi socialdemokrater när vi säger att vi vill ha en öppen kyrka?
Jag var tidigare med demokratiska strukturen. Att vi tycker att vi ska inte göra skillnad på medlemskapet. Är man medlem, ja, då ska man också ha rätt till inflytande och rätt till delaktighet. Men det är också perspektivet att även de som inte är medlemmar ska ha rätt att ta del av kyrkobyggnaden, ska ta del av verksamheten. För alltså 90% av Sveriges kulturarv sett i fastigheter, den enda länken egentligen vi har i samhället idag som sträcker sig 1000 år bak i historien, det är kyrkobyggnaderna. Vi betalar alla på det en begravningsavgift. I alla delar av vårt land, förutom Stockholm och Tranås, så är det Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsväsendet. Oavsett om man är kristen, ateist, muslim eller hindu. Så att kyrkan angår oss alla. Oavsett om man är medlem eller ej. Och det är en del, tycker jag, i begreppet öppen kyrka. Att vi måste också, i och med att vi vill att den ska vara tillgänglig för alla, också företräda en politik och värderingsgrund som möjliggör detta. Vid sidan av det så handlar det om de här sänkta trösklarna för engagemang. Att ha ett satsa pengar på den diakonala verksamheten, på musikverksamheten, vara öppen för att kunna upplåta lokalerna till, om det är någon del i föreningslivet eller musikproduktion som ska vill delta. Vara öppen för sommarjobb. Se till att vi inte har några avgifter för barnverksamhet eller ungdomsverksamhet, utan minska trösklarna i verksamheten och att alla ska känna sig lika sedda och värdefulla. För mig är det en del i begreppet öppen kyrka.
Under den senaste tiden så har vi kunnat följa via massmedia om att dels en del medlemmar lämnar Svenska kyrkan och att vi har ett ganska stort underskott som uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor. Hur ser du på denna utveckling med tanke på att vi har dels ett medlemstapp men också att vi har dessa ekonomiska bekymmer? Hur kommer det att påverka kyrkans verksamhet i framtiden?
Jag tycker det är en sorglig utveckling att man tappar medlemmar. Jag vill ändå dock ha sagt att vi har ungefär, beroende på hur man räknar, ungefär samma medlemsantal nu som 1950. Det vi tappat är befolkningsökningen. Och det är rätt naturligt av många skäl. Alltså det är när att det har varit en, skulle säga, pågående sekularisering av Sverige. Det är inga konstigheter i grunden. Till det så har det kommit folk i vårt land som inte har en kristen identitet. Så jag tycker att det är rätt naturlig utveckling. Men det sagt är det viktigt att vi lyfter den här frågan. Och en av de här motionerna vi har drivit igenom är en medlemsstrategi också. När det kommer till ekonomin så har ju vår linje varit att vi... Låt oss inte skära i verksamheten, utan låt oss jobba smartare. Och där kommer ju frågan om gemensamma administrativa system, gemensam lönehantering. Ni vet den här infrastrukturen man som vanlig medlem inte märker av, men som om man har egna enskilda system på lokal nivå överallt, kostar en väldigt massa pengar. Och där är vår ingång varit att låt oss inte skära i verksamheten, utan låt oss jobba smartare, mer effektivt, minska kostymen där vi behöver. Men i övrigt, ha öppna lokaler, bedriva verksamhet. För att det är ju bara via verksamhet man också kan få fler att komma in. Och jag menar, min väg in i kyrkan, jag var via musiken. Jag är trumpetare. Och det var i den rollen jag under högstadietiden fick mina första extra knäck i Mariakyrkan i Växjö att få spela på gudstjänster till exempel. Min mammas väg in i kyrkan var via diakonin, via den sociala verksamheten. Att där fick hon utlopp för sin solidaritetskänsla av att kunna hjälpa människor. Så att vi måste också vara öppna för att engagemanget i kyrkan både ser olika ut och ska kunna se olika ut. Man måste inte gå på gudstjänst. Man måste inte delta i den diakonala verksamheten. Man måste inte spela trumpet. Det ser så olika ut och det får vara gott nog. Och det är något jag tycker är värt att trycka på också i en tid där ekonomin ser ansträngd ut.
Jag tänker också att vi ska passa på att uppdatera våra lyssnare kring vad vi som kyrka gjorde under flyktingkrisen 2015. Hur ser du tillbaks idag på de insatser som vi gjorde från kyrkans sida?
Det är bra att du tar upp det. Man gjorde en fantastisk insats och gör en fantastisk insats. En insats som också nu hotas så sent som det här kyrkomötet. Så drev Sverigedemokraterna tre, fyra viktiga frågor. Det ena var att lägga ner miljöarbetet, ta bort den här klimatstrategin. Det andra var att lägga ner asylrättscentrum och skära ner på allt integrationsinsatser, all biståndsverksamhet och sådär. Det tredje var att ta bort religionsdialogen eller skära ner på den. Och bara ha en religionsdialog som syftar till att övertyga andra att bli kristna. Och det där är ju inte religionsdialog, det är någon slags gammaldags missionssyn snarare. Och lite annat. Och jag tänker att så här, i tider av kris, på olika sätt, det kan vara individuell kris när du förlorar en anhörig. Det kan vara det vi nu kallar flyktingkrisen 15. Det kan vara ett nationellt trauma. Vi kan ta Estonia. Vi kan ta mordet på utrikesminister Anna Lind. Alltså, det kan vara coronapandemin helt. Alltså, i händelser rör om i oss. På ett samhällsplan, på ett strukturellt plan, på ett individuellt plan. Då litar folk i kyrkan, min erfarenhet. Uppe i, jag tror i Kiruna-trakten blev det strömavbrott. Och ett tåg blev stående i sån iskyla att man inte, folk var beredda att frysa ihjäl. Vad gjorde man då? Jo, men då öppnades församlingshemmet och kyrkan in. Och de var först på plats i att komma både med filtar och koka soppa och värma. Alltså, det finns en otrolig kompetens av krishantering i grunden. Som visar att när saker händer som på något sätt rör om i oss eller i samhället, då finns kyrkan på plats. Det såg vi, som du tog upp, 2015 med mottagandet. Det ser vi i det här dagliga integrationsarbetet med allt från språkcaféer till annat som bedrivs. Men det syns också när det är som tuffast på samhällsnivå. Och man kan inte luta sig mot tidigare segrar, men jag tror att det är viktigt att också i de arenor man är i påvisa och själv komma ihåg betydelsen som Svenska kyrkan faktiskt har i händelser som man kanske inte önskar. Och vi alla får ju den typen av händelser i våra liv. Tyvärr är det så att vi alla kommer möta en nära som går bort. Vi alla kommer behöva stå där någon gång. Och då tycker jag det känns tryggt att veta att nej, men då finns kyrkan där och ställer upp. Och hjälper till. På samma sätt som de finns till i de ljusa stunderna. Alltså allt från dop och bröllop till musikverksamhet. Så att, och det är kanske något man inte alltid tänker på i det här vardagslunket. Det rullar på i vardagslivet och det är jobb och det är skjutsningar och det är hämtningar och det är lämningar och det är partiengagemang och det är föreningsliv. Och så rullar det liksom på och så står man plötsligt där en dag. Och då känns det, tycker jag, väldigt tryggt att veta att det finns en otrolig vilja, kompetens och erfarenhet av de här frågorna i Svenska kyrkan.
Känner du, Jesper, att i vårt samtal idag här att det är någonting som vi har glömt eller som du specifikt vill lyfta nu när chansen ges?
Säkert tusentals frågor. Men vill du som lyssnar lära dig mer, läs vårt kyrkopolitiska program. På studieplattformen finns ett alldeles utmärkt studiematerial. Det håller vi på och arbetar om att förnya just nu också. Och det kommer längre fram till våren. Så att det finns många, många goda arenor att läsa på egen kammare. Ring någon lokal kyrkopolitiker. Ring din lokala kyrkomötesledamot eller stiftsfullmäktigeledamot och prata om frågorna. För det är tillsammans när vi hjälps åt som vi kommer kamma hem både fulla listor den här gången men också en bra utdelning i kyrkovalet om drygt 300 dagar.
Stort tack, Jesper, för att du ställer upp och lycka till med ditt politiska arbete. Och du kommer ju att höras fler gånger framöver.
Tack så mycket själv, det ser jag fram emot.
Du som har lyssnat på vårt avsnitt idag via vår podd. Du kanske känner att ja, men jag vill både engagera mig politiskt och jag vill följa socialdemokratins utveckling. Då är du varmt välkommen att gå in på vår hemsida och vår webbadress är socialdemokraterna.malmo.se. På vår hemsida kan du både se och följa socialdemokratin här i Malmö och du kan också bli medlem i vårt parti. Varmt välkommen!